Jag ska börja med att bara repetera vad vi har gått igenom hittills. Jonathan hade presentationen om hur den här stora striden uppstod i himlen med att Gud blev ifrågasatt och baktalad och ja, blev falskt anklagad och fick med sig en tredjedel av Guds änglar på sin sida. Och det blev ett stort uppror i himlen. Och hur svaret på det här på Satans regeringssystem blev besvarat på korset. Då hela universum kunde se vad Satans regeringssystem leder till. Bara synd och förstörelse och död. Och till och med Guds sons död. Och genom korset så gavs också en möjlighet såklart för hela mänskligheten att kunna bli frälst. Utan korset är det omöjligt. Men genom korset så är det möjligt att kunna frälsa människor till evigt liv. Men efter korset så var ändå, trots allt det så var ändå inte alla frågor besvarade av änglarna kring den stora striden och Guds rättvisa. Det fanns fortfarande frågor kvar och vi såg förra gången om hur den undersökande domen är ett svar på änglarnas sista frågor om hur i den undersökande domen kan änglarna se in i Guds domslut. I Daniel 7 såg vi hur böcker öppnades och de kunde se vad Gud har dömt. Han har dömt vissa människor till frälsning och vissa till undergång och vissa också varför. De kan se i himlens böcker varför Gud har dömt som han har dömt. Och det som också hände under den undersökande domen är att Guds folk renas. Så det avslutar med att vi ser den här stora kontrasten mellan det onda och det goda. Hur Guds folk, församlingen, är fullt mogen. Som det står i Uppenbarelseboken 14. Samtidigt som det ondas folk, är de orättfärdiga, är fullt mogna. Och det här blir liksom som ett bevis att här kan de se frälsningsplanen fungerar. Det är rättfärdigt. Gud är rättfärdig och han frälser människor till evigt liv. Att det här var vad frälsningen kan göra med människor. Det vi ska se idag är vad som händer efter att den undersökande domen är klar. Och vad som händer ja, efter den tiden. Så låt oss be tillsammans. Kära himmelske far, jag tackar dig så mycket för att vi kan vara här samlade igen och kunna studera Bibeln tillsammans. Vi tackar dig för den frälsning, den rättvisa, den nåd som du har gett till var och en. Att vi kan ta emot dig i tro och att du är villig att offra dig för oss. Och att vi ska kunna få ta del i din frälsning, ta del i ditt offer och kunna få ta del i det eviga livet som du har gett till var och en av oss. Vi ber att du ska leda oss under det här studiet och tala till våra sinnen med din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Det finns fyra grupper av människor. Det finns de som är rättfärdiga, som lever. Och det finns de som är orättfärdiga och lever. Och så finns det de som är rättfärdiga som har dött. Och så finns det de orättfärdiga som har dött. Och vi ska se på de här fyra grupperna av människor, vad som händer. Och förra gången avslutade vi med Uppenbarelseboken 14 om hur skördetiden kommer. Och hur Jesus skördar sitt folk upp till himlen. Och vi kan läsa om det i Första Thessalonikerbrevet kapitel 4. I Första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Så läser vi i vers 16 och 17. Så säger Paulus så här om den tiden. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som har dött i Kristus uppstå. Kristus Jesus uppstå. Och därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Är inte det fantastiska ord? Att Jesus kommer komma tillbaka en dag. Och vad händer när Jesus kommer tillbaka? De som har dött i tron på Kristus, de som är rättfärdiga, de uppstår. Och tillsammans med dem som är levande, rättfärdiga, åker upp och möter Herren i rymden. Och vi kommer alltid få vara hos Jesus. Så här har vi de två av grupperna som beskrivs här. De levande rättfärdiga och de döda rättfärdiga möts tillsammans i rymden med Jesus. Och vi kommer alltid få vara hos Jesus. Och jag vet inte om vi ska slå upp alla de här texterna, men det som vi inte har gått igenom och det som jag inte tänkte ta upp, men jag kommer nämna i alla fall, är att i sista tiden så kommer det bli en väldig kris, en väldigt mycket kaotisk tid. Det kommer bli naturkatastrofer och jordbävningar och allt möjligt. Det kommer bli förföljelse och lidande och synden kommer bli ännu mer kommer bli ännu mer manifesterad. Det kommer bli väldigt mycket förödelse och förstörelse och många människor kommer dö under den sista tiden. Och Bibeln beskriver i Uppenbarelseboken 16 att strax innan Jesus kommer tillbaka så kommer också 7 plågor som kommer ödelägga i stort sett nästan hela jorden. Så det kommer vara ett väldigt kaotiskt landskap på jorden när Jesus kommer tillbaka. Många människor har dött och jorden är bara som ett kaos. Och när Jesus kommer tillbaka så kommer de som inte är rättfärdiga, vad kommer hända med dem? När Jesus kommer tillbaka och i sin fulla faders härlighet och man ser liksom det här ljuset, den här strålglansen från honom, kan inte människor, orättfärdiga människor, kunna se utan att dö. Så de människor som är kvar på jorden kommer dö genom allt det här. I Sefania 1 och 18 är en text som visar på hur hela jorden kommer, alla människor kommer dö. Och ja, jorden kommer ligga öde. Och det som händer sen är att vi går till Uppenbarelseboken 20. Och det är där jag kommer koncentrera mig nu under det här studiet. Uppenbarelseboken 20. För här har vi tidens, vad som händer när de rättfärdiga har åkt upp till himlen. I Uppenbarelseboken 20. Och vi ska läsa först de första 3 verserna där. Och då står det så här. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde till den och förseglade den över honom. För att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Och därefter ska han släppas lös för en kort tid. Så det som händer här är att det kommer komma en tidsperiod på 1000 år. Då Satan blir bunden till den här jorden. Och det står i vers 1 att en ängel kommer ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och där blir han alltså bunden här till avgrunden. Och i det här ordet för avgrunden här, på grekiska är abyssos. Och i den grekiska versionen av Gamla testamentet, som heter Septuagintan. I den versionen där det står i första Mosebok, när Gud skapade jorden, och det står att jorden var öde och tom. Så används precis samma ord, abyssos, som beskriver jorden är öde och tom. På hebreiska betyder just det här öde och tom bara kaos. Bara ett stort kaos. Och det är just vad jorden kommer vara under de här 1000 åren. Hela jorden kommer vara ett enda kaos. Och Satan är bunden på den här jorden i det här abyssos tillståndet. Och Jeremia, han fick se in i framtiden under hans tid. När han levde i Gamla testamentets tid. Fick han se in i framtiden och se in. Och fick en syn om hur jorden kommer se ut under den här tiden. Om ni vill kan ni slå upp till Jeremia kapitel 4. Så ni får en liten bild av den ödeläggelse som är på jorden under den här tiden. I Jeremia kapitel 4. Och det står så här i vers 23-26. Jeremia 4, vers 23. Så beskriver han jorden också så här. Jag såg på jorden och se, den var öde och tom. Upp mot himlen och där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och se, det bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och se, där fanns ingen människa och alla himlens fåglar hade flytt. Jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken. Alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte för hans brinnande vrede. Så det här är en liten bild som vi får av hur jorden ser ut under de 1000 åren. Den är öde och tom. Så som det var då Gud, innan Gud skapade liv på den här jorden, så var också jorden öde och tom. Ett enda kaos. Och det är just vad det kommer vara. Och här är nu Satan på den här jorden. Det står att han är bunden på den här jorden. Han kan inte röra sig någonstans annars i universum. Han är på den här jorden. Och här har han 1000 år på sig att betrakta och fundera och tänka över vad han har gjort, vad hans regering och hans uppror har lett till. Jag kan inte tänka mig att han någonsin hade tänkt sig att det skulle leda så här långt när han började ifrågasätta, när tankarna började i hans sinne. Men det här var just det här ledde till. Det började med några onda tankar, några själviska tankar som han hade, och slutet blev till slut det här. Han är nu bunden till en öde jord och det var det som det har lett till. Han är ensam här, kan fundera vad han har gjort och kanske han kan tänka att ångra sig. Kanske man kan tänka sig att han nu kan få tid att fundera över vad han har gjort och kunna ångra sig. I nästa presentation kommer vi se vad som händer med Satan efter de 1000 åren. Men i alla fall, här händer inte så mycket mer än det. Men vad händer med de rättfärdiga? Jorden är tom, Satan hans änglar bundna här, inga människor, allting är dött. Vad händer med de frälsta som har åkt upp till himlen nu? Vi går tillbaka till Uppenbarelseboken igen, kapitel 20. Och vi läser vidare vad som händer. I Uppenbarelseboken 20 och vers 6 så står det så här. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Okej, för det första. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Vilken är den första uppståndelsen? Vilken uppståndelse är det som man är salig i? Ja. När Jesus kommer tillbaka är en salig stund för dem som får ta del i den uppståndelsen. När Jesus kommer tillbaka så blir det en uppståndelse för de rättfärdiga. Och de kan vara oerhört saliga och lyckliga, för nu börjar evigheten för dem. Så därför är de saliga. För över dem har den andra döden inte någon makt, står det. Och i nästa presentation kommer Jonathan tala om den andra döden, vad det är för någonting. Den första döden är den död som alla dör, förutom de som lever ner så kommer tillbaka. Men för den första döden finns det en uppståndelse för. Och den första uppståndelsen är för de som har dött i Kristus. Men den andra döden så finns det ingen uppståndelse för. Men så står det så här. De som tar del i den första uppståndelsen i vers 6. De ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Så då får vi en liten inblick. Vad kommer de rättfärdiga, de som har uppstått i den första uppståndelsen, vad kommer de göra under de 1000 åren? De kommer vara präster och de kommer regera. Och inte regera med vem som helst, de kommer regera med Kristus i 1000 år. Kan jag tänka er att regera med honom i 1000 år? Kristus kommer vara våran konung. Och vi kommer kunna sitta där och regera med honom och vara präster. Präster var de som liksom tog hand om templet, var liksom de som folk kunde gå till på gamla testamentets tid och fråga om råd och ja, de som arbetar i templet. Här kommer Guds folk vara präster och regera i 1000 år. Och om vi sedan läser vers 4 så får vi ännu mer inblick vad de kommer göra. I vers 4 står det så här: och jag såg troner och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord. Och inte tillbett vilddjuret och dess bild. Och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Så vad är det som sätts fram här? Jag såg, vad såg han för någonting? Han såg troner sättas fram. Och det som satt på dem fick rätt att döma. I förra presentationen, i den undersökande domen, så läste vi Daniel 7 om hur troner sattes fram och böcker öppnades och man satte sig ner för att döma. Och vilka var det som var med i den här himmelska domstolen? Det var himlens, ja, de som bor i himlen. 1000 gånger 1000, 10 000 gånger 10 000 stod där inför tronen där. Alla Guds änglar står där och betraktar Guds domar i den himmelska domstolen. Var det i förra presentationen. Men nu åker de rättfärdiga upp till himlen. Och nu är det inte änglarna som sitter här på tronerna. Vilka är det nu som sitter här på tronerna och regerar och tittar i böckerna? Nu är det de frälsta. De som har tagit del i den första uppståndelsen. De får nu vara med och titta in i de himmelska böckerna. De får se in hur Gud har dömt. I Guds rådslut. Vad allt som han har gjort. Kommer de kunna se. Och kan liksom med egna ögon se. Wow, Gud har dömt så här. Det här är rättvist. De kan liksom betrakta det. Gud håller ingenting hemligt. Gud spelar med öppna kort i sina domar. Han gömmer ingenting. Utan här får nu de frälsta kunna blicka in i himmelens böcker. Och undersöka själva vad det är som har hänt. Ordet för dom och för döma i Bibeln. Det betyder liksom att man kan urskilja. Man kan urskilja och göra det som är rätt. När vi talar om att människa, någon person har ett gott omdöme, ett bra omdöme. Menar vi att han har en god urskiljningsförmåga. Att kunna liksom skilja, uppfatta vad som är rätt och vad som är fel och vad som är rättvist. Och här är det så att tronen sattes fram. En tron i skriften, det betecknar en auktoritetsposition som någon har. Där man kan liksom regera med rättvisa och rättfärdighet. Och Gud, han kan alltid regera med rättvisa och rättfärdighet. Han kan alltid avgöra vad som är rätt och rättvist och urskilja liksom vad som är rätt i olika situationer. Och därför intar alltid Gud den här tronens plats. Gud har sin tron i himlen och han sitter alltid på den därför att han har den här positionen. Han vet vad som är rätt och vad som är fel. Han har den här auktoriteten att kunna liksom avgöra rätt och fel. Vi fallna människor, vi som lever här i en syndig värld, vi har inte den förmågan, vi har inte den urskiljningsförmågan som Gud har. Vi kan inte avgöra exakt vad som är rätt och vad som är fel i alla situationer. Vi har inte den förmågan, vi som syndiga varelser. Så därför kan inte vi sitta på tronerna här och nu. Men det vi ser här, att innan den här verkställande domen, själva domen verkställs efter de 1000 åren. Så kommer någonting hända här. Det är att Gud kommer ta de frälsta. Och de kommer nu få sitta på tronerna och döma. Inte i det här fallna tillståndet som vi är i nu. Men när vi har kommit upp till himlen. Och vi har liksom kommit bort ifrån allt det här anti-kärleksfulla, kärlekslösa situationen här. Där alla de här, allt det här fallna. Alla naturen som vi har, all den här synden som finns, allt det är borta. Så har vi också den här moraliska styrkan. Då kan vi kunna sitta på tronerna och kunna avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Det har inte vi här och nu. Men det kommer vi ha under de 1000 åren. Och de här personerna, de frälsta, kommer nu kunna bedöma och kunna se hur Gud har dömt. När han har dömt rättvist. Vissa människor blir frälsta, vissa människor blir inte frälsta. Och hur Gud har behandlat de här frågorna om människornas eviga öden. Slå upp till första Korinthierbrevet kapitel 6. I första Korinthierbrevet kapitel 6. Vid ett tillfälle då Paulus tillrättavisade församlingen i Korint. För att inte ha utövat gott omdöme i vissa små lokala frågor som de hade. Så får Paulus sen se in i framtiden. Han får se in i en mycket, mycket större domsarbete. Mycket större domstol som de frälsta kommer ta del i. Och han säger det här i 1 Korinthierbrevet kapitel 6. Och vers 2 och 3. Det säger han så här. Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i det minsta mål? Vers 3. Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Så Paulus till att visa de här sig. Ja, men ni i de här små frågorna, ni ska döma i de här små frågorna. Hur ska ni då kunna döma i de större frågorna? En dag kommer ni faktiskt vara domare och ni kommer till och med döma änglar. Ni kommer döma änglar och ni kommer döma hela världen. Tiden är inte inne för det just nu, men det kommer en tid. Och den här tiden är under de 1000 åren. Då Guds folk kommer sitta på troner och regera med Kristus under 1000 år. Och då kunna fälla, kunna döma rättvist i de här frågorna. Kommer döma världen, alla människor som Gud har dömt. Men det står också till och med att vi ska döma änglar. I Judas brevet, vers 6, så står det om hur fallna änglar, hur änglarna som föll bort ifrån Gud, som gick över på Satans sida, hur de hålls kvar i förvar till den stora domens dag, står det. Och det är det som Paulus hänvisar till här, att den här stora domens dag då änglarna kommer bli dömda, det är under de 1000 åren av Guds folk, av de frälsta, de rättfärdiga. Då kommer de döma som att Gud har dömt rättvist, att de här änglarna får vara kvar i himlen och de här får inte vara kvar i himlen. Det kommer Guds folk, de rättfärdiga, kunna få vara med och se in i de domarna också. Och som jag läste igår i Romarbrevet 3 och 4 så står det att Gud själv kommer bli dömd. Gud kommer bli bedömd i hur han dömer. Och vi såg hur änglarna fick ta del i Guds domslut i Daniel 7. Och nu är det Guds folk som tar del i det här och bedömer Gud i hur han har dömt under de 1000 åren. Självklart så vet Gud allt som hör till varje persons fall. Men han vet också att han vet att alla hans domar är bra. Men han vill att de frälsta ska kunna se och förstå själva hela sanningen om hur Guds rättvisa fungerar. Och kan vara fullständigt tillfredsställda med de beslut som Gud har fattat. Vi ska gå till Lukas kapitel 17. Och vi ska se lite grann där. Om vad det är de rättfärdiga kommer att döma. Lukas kapitel 17. Här beskriver Jesus den sista tiden och hur det kommer bli vid hans ankomst. Och han beskriver situationen här kring hans återkomst. I Lukas kapitel 17 och vers 34 och 35. Då säger Jesus så här om den här tiden. Vers 34. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Här har vi en beskrivning av, eller egentligen poängen det Jesus vill få fram här är att det kommer vara människor i sista tiden som gör likadana saker. Det finns två personer som ligger i samma säng, två personer som mal på en handkvarn. Det finns två personer som går till kyrkan, två personer som gör det här och det här och det här. Den ene kommer bli frälst och den andra kommer inte att bli frälst. Och det här som den här liknelsen om ogräset i Matteus 13 som Jesus visade, att det kommer när, när den här goda sådden och ogräset växer upp, när de är väldigt små i början, då ser man inte så stor skillnad på dem. Men när de växer upp kommer det bli tydligt att se vad som är vete och vad som är ogräs. Och vi kan inte alltid avgöra idag vem som är frälst och vem som inte är frälst. Vi kan inte överhuvudtaget avgöra det. Vi har inte den förmågan. Så därför kommer vi bli förvånade. Många kommer bli förvånade när vi kommer till himlen och ser, varför är den här personen i himlen? Och varför är inte den här personen i himlen? Många kommer säkert bli jätteförvånade och tänka, men varför är inte min favoritpastor, den här predikanten som jag har haft så bra förtroende för, var är han? Var är han? Jag har inte sett honom här i himlen. Och vi kommer ställa massa frågor, vi kommer ha massor av frågor. Varför inte den här personen som jag verkligen hade trott att den här kommer vara i himlen? Han har haft jättemånga predikningar, haft bibelstudier, han gjort det här och det här och det här, missionsarbete och reser runt som missionär. Och den här personen som har varit jättetrogen och plikttrogen, allt möjligt. Varför inte den här personen här? Och vi kommer ha massor av frågor. Och vi kommer också ha frågor och tänka, den här personen som jag aldrig hade tänkt kommer vara i himlen. Vad är han här? Vad är den här personen här? Det kommer bli väldigt mycket frågor under de här 1000 åren i himlen. Varför? Varför? Och varför? Förut när jag läste de här 1000 åren tänkte jag, kommer det verkligen vara 1000 år i himlen? Vad ska vi göra under 1000 år? Men jag tror att de här 1000 åren kommer nog gå åt. Det kommer bli väldigt, väldigt mycket frågor och mycket terapi. Det står att det är först efter de 1000 åren som Gud kommer torka alla tårar från människornas ögon. Jag kan tänka mig att det kommer vara en hel del tårar under de 1000 åren. Många nära och kära som vi kanske kommer sakna. Men också många glädjetårar då vi ser en person som vi aldrig hade tänkt komma till himlen. Som vi har bett för jättelänge. Och så får vi se den här personen i himlen. Det kommer vara mycket starka känslor under de här 1000 åren. Som vi kommer se. Och jag kan tänka mig när Stefanus får möta Paulus i himlen. Hur chockad Stefanus kommer vara när han får se Paulus där som var med och stenade Stefanus. Och han kan berätta sin omvändelse. Det kommer bli väldigt mycket vittnesbörd. Folk kan berätta sina vittnesbörd. De har liksom tagit emot Jesus och blivit omvända. Det kommer bli väldigt härlig tid. Både sorgsna, väldigt mycket känslor, både starka positiva känslor men också negativa känslor av avsaknad av våra vänner såklart. Men vi kan gå till, vi är i Lukas 17, vi går till Lukas kapitel 12. Och vi ska läsa här också en text som Jesus säger här. I Lukas kapitel 12 och vers 2 och 3 så står det så här. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset. Och vad ni har viskat i örat in i kammaren ska ropas ut på taken. Hur mycket kan vi dölja för Gud? Kan vi dölja någonting för Gud? Ingenting. Gud ser allting. Men det är en del, det många inte tänker på är att en dag så kommer även alla kunna se in också allt som man har gjort. Kommer bli uppenbarat. Vad man har sagt, vad man har tänkt, vad man har gjort. Allt som man har gjort, försökt gjort, dölja hemlighet. Allting kommer att uppenbaras en dag. Under de 1000 åren så kommer vi ha möjlighet att kunna undersöka varenda människas fall. Vi kommer undersöka varenda person, vad den har gjort, gott eller ont. Möjligheten kommer att finnas. Allting finns där i böckerna. Gott eller ont, som vi har tänkt, våra tankar, motiv som vi har haft till olika saker. Allting kommer finnas där och uppenbaras. Och möjligheten finns där för att vi ska kunna ta del i det. Alla kanske inte är intresserade av alla människor och veta vad alla människor har gjort. Men vissa personer har kanske intresse av just de som är nära och kära för dem och undrar vad de har gjort. Men i alla fall, poängen är att allting kommer vara öppet. Och allting kommer kunna synas och visas under de 1000 åren. Och vi kommer också kunna se varför den här personen är räddad, varför den här personen är förlorad. På vilket sätt visar sig Gud för den här personen, vilka möjligheter han har gett för den här personen att bli frälst. Och hur den här personen svarade på den här kallelsen som Gud har gett. Och vi kommer att fråga oss om, har Gud verkligen gjort allt han kan för att alla människor ska kunna få en chans att bli frälsta? Vi kommer kunna se det här. Allting som Gud verkligen har arbetat med varje persons frälsning. Vi kommer kunna se hur, vad han har gjort och hur personer har accepterat det och tagit emot det. Men också hur personer också har förkastat det och gått sin egen väg. Det är helt naturligt för oss människor liksom att vara intresserade av vad som är rätt och vad som är fel och vad som är rättvist. Och under tusen åren så kommer alla de här frågorna finnas möjliga och tillgängliga för oss. Men resultatet kommer bli ett bra resultat. Alla kommer erkänna att Gud är rättvis. Gud har dömt rättvist det han har dömt. I 5 Moseboken 32:4 så står det så här. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. Ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Alla kommer se och förstå att Gud är rättvis i alla hans domar som han har gjort. Och det kommer vara en trygghet för de frälsta att kunna se det. Det här är egentligen ingen tid som vi behöver vara oroliga för. Bibeln säger att första Johannes brevet så står det att vi ska inte vara rädda för domen. Vi ska inte vara rädda. De som har tagit emot Jesus, de som lever i kärleken kan gå frimodiga på domens dag. Och det tror jag också många gånger så känner vi liksom en rädsla på något sätt för den här domen, för undersökning. Alla ska kunna titta himlens böcker. Men för de som har tagit emot Jesus, för de som har tagit emot frälsningen, så behöver vi inte vara rädda. Vi behöver inte vara oroliga. Vi kan gå frimodiga på domens dag. För domens dag är en frihet för de som tagit emot Jesus, för de rättfärdiga. Det är ingenting som vi behöver rädda för, utan det är befrielse. Vi kan känna frihet. Äntligen så är domen liksom färdig och vi kan liksom leva evigheten med Jesus. Men på ett sätt är det också en allvarlig tid. För det är också en tid för att kunna rannsaka sig själva. Liksom, tänka liksom på ens eget liv. Jag tror att det är viktigt i alla tider för oss alla att tänka hur lever våra liv. Vad är våra tankar, våra motiv till olika saker. Vad är viktigast i våra liv? Vad är det som vi lever för? Är Jesus det som vi älskar? Är det Jesus som är i våra tankar? Är det Jesus som är det främsta i våra liv? Det som vi älskar mest av allt? Eller har vi andra saker i våra liv? Så domens tid är såklart en tid för sådana tankar liksom att kunna reflektera och rannsaka. Men det är en tid för glädje och hopp. Och vi ska kunna vara trygga, vi som har tagit emot Jesus i våra liv. Gud skulle kunna ha gjort den här domen på ett ögonblick. Gud allsmäktig, han kan liksom bara avgöra den här domen på en gång. Han skulle kunna avsluta den stora striden på en gång om man bara ville och utrota alla onda varelser på en gång. Men Gud är kärlek. Och kärleken kan inte tvingas. Kärleken kräver en fri vilja. Och Gud är frihetens Gud. Han vill inte dölja någonting för oss. Han döljer ingenting. Han vill visa, spela med öppna kort. Han vill visa precis hur han har gjort i allt han har gjort. Och han vill att vi som intelligenta, fria, moraliska varelser ska kunna ta del i hans domar och kunna ta del i hans domslut. Kunna se själva vad han har gjort och hur han har dömt. Och på det sättet också så kommer det också bli ett starkare bevis på att synden aldrig mer kommer att uppstå igen. Inte bara för att vi har bestämt oss för att vi ska vara lojala mot Gud, utan vi dessutom kan se. Vi kan se in i himlens böcker, vi har bevisen. Vi kan se spikhålen i Jesus händer. Vi kan se in i själva domen, vi kan se korset. Vi har liksom allt det här, vi kan ha som bekräftelse på att det här vill vi aldrig mer låta hända igen. Vi vill inte aldrig att det ska uppstå något mer uppror i himlen. Vi vill inte det, vi har sett allt, vi har sett vad synden leder till. Vi har sett hur Guds domar är, hur Gud har dömt rättvist. Och på det sättet så kan det bli en garanti på att synden aldrig mer kommer att uppstå. Gud styr sitt universum i kärlek. Han styr sitt universum liksom, och regerar det med kärlek. Han visar också det med bevis. Han vill inte gömma någonting. Änglarna har fått se Guds domslut. Människorna, de frälsta, kunna få se Guds domslut under de 1000 åren. I nästa presentation kommer vi att se hur allting avslutas. Och hur de orättfärdiga kommer kunna se in i den här domslutet också. Jag har 2 frågor här. För det första, har den här presentationen varit tydlig? Har den varit tydlig? Ja eller nej? Okej. Och för det andra, ser du fram emot den dagen då vi ska kunna få möta Jesus och för alltid få vara hos honom och regera med honom? Ser ni fram emot den dagen? Amen. Ska vi ha en bön tillsammans? Kära himmelske far, vi tackar dig så mycket för dina rättvisa domslut. Vi tackar dig så mycket för att du vill döma för att det ska kunna bli rättvisa, för att synden aldrig mer ska kunna uppstå här i universum. Vi tackar dig för den du är, och vi tackar dig för att vi kan också kunna se hur du har dömt och hur att vi kan vara tillfredsställda med dina resultat, hur du har bedömt i dina frågor. Vi tackar dig också för att i domen kan vi vara trygga och glada. Att vi kan vara frimodiga då vi har tagit emot dig i våra hjärtan. Gud, vi ber också att du ska hjälpa oss att kunna tänka mer på våra liv. Hur vi lever, vad vi tänker, våra motiv och allt som vi gör. Hjälp oss att verkligen leva så som du vill. Och tänka mer på den kärlek och nåd som du har gett. Att den kärlek som du har gett till oss, att den ska liksom flöda inom oss. Att vi liksom inte ska kunna hålla det för oss själva, utan det bara ska flöda över i våra liv. Gud, låt din kärlek finnas i oss och låt oss kunna vara vittnesbörd till välsignelse för våra människor runt omkring oss. Och vi tackar dig för allt som du gör, allt som du har gjort, och vi tackar dig för att du snart kommer tillbaka och att den här stora striden snart är avslutad, och att vi alltid ska kunna få vara hos dig för evigt. I Jesu namn, amen.